mäktige land har tillbett om, og civilisationer som ligger langt ifra hverandre, har latt sin jordbruks- og finanspolitikk styre og dissosiekstert sitt händelsen enes tilsynekomst og forsvinn en på himmelen. Denne beskjedne stjernegruppen som funkler så intenst på østhimmelen i høstnetene, knyter menneskeheten nærmere sammen, patvers av kulturelle og rasemige forskjeller. Det er ikke overraskende at epledene har avstedkommet universell ærefrykt og beundring, og at det mennesketopp gjennom historien har søkt etter universets sentrum i denne gruppen med soler. Legender som var kjent i forinka kulturer i Peru, forteller om guder som kommer fra pledene. I kinesisk astronomi sker skriften nevnes pledene så tidlig som i år 2357 FK genen i denne stjernegruppen ble tilbett av unge kvinner under navnet de syv flitige søstre. Greske templer sakse var ikke skilden orientert etter pledenes tilsynekomst og forsvinn en på himmelen. I Egypten er den store pyramidens søndre utgang en perfekt ramme om pledene på den første vårdagen, og enkelte lærde hevde ta til de syv gamle enn i dette enorme byggverket var inspirert av stjernegruppens syv stjerner. Den japanske lanternen fäste ner en ledning etter gamle ritualer til ære for pledene. Hopp-indianerne kaller pledene Shoyokan som betyr våre forfedresien. Navajo-legender forteller at de menneskene kom til jorden ifra genene, først og fremst ifra pledene, og at de menneskene på jorden fortsatt får besøk av sine himmelske forfedre. I et forsøk på å forklare tilsynelatende sammenfall mellom gamle kulturtradisjoner og nyere tiders forestillinger, skrev Verge Halliburton i bladet Nature Magazine i 1881 om den universelle tilbedelse av pledene. Han nevner at samuanene i det sydlige stillehavsområdet kaller sin helige fugl for fuglen ifra pledene, samt at berberne i Nordafrika hävdar at det paradis lå i himmelen, omgitt av pledesstjernene. Halliburton konkluderar med at selv om det skulle visa sig at teorien om pledene som universets center är mangelfullt begrannet, er jeg overbevist om at vitenskapsmenn dag vil vedjo at disse genene er den sentrale sol i tidligere tiders religioner, kalendere, myter, tradisjoner og symbolikk. Agnes Clerke skrev i 1907 i The System of the Stars at pledene er det himmelske møtested for mytologi og vitenskap. Det levende og maleriske aspektet i genene helt ifra de eldste tider foran ner. Påkaller menneskehetens oppmerksomhet, de omfattes av en slags helig følelse, og deres forbindelse med menneskeskjedner ble ansett for å være nær og direkte. John Stefanelli var svært usikker på hvordan han skulle forholde seg til meg i saken. Dessuten var han i villrede om hvorledes han skulle presentere forskjernes analyser og vurderinger av materialet i filmen han planla om den svetsiske bonden. Han trente kort sagt noen år rådføre seg med. I Phoenix oppsøkte han den dyktige lyd- og lysteknikeren Jim Dilettoso. Den 28 år gamle Dilettoso hadde spesialisert seg på bland annat datastyrte lasershow. En bekjent av Stefanelli hadde anbefalt den unge teknikeren fordi han hadde deltatt i arbeidet med dokumentarfilmen om det berømte likledet ifra Torino. Et 2000 år gammelt stort øystykke som angivelig skulle ha dekket den korsfestede Kristi legeme. Stefanelli ivret for at Dilettoso skulle undersøke UFO-fotografien med den samme dataanalyseteknikken som var brukt i Torino. Første gang de møttes, visste Stefanelli Dilettoso seks av Meyers fotografier. Yes. Snakk om trikkfotografering. Tenkte Dilettoso. Jeg spurte meg selv hvordan jeg skulle ha fått til slike bilder. Jo, jeg ville ha konstruert en romskipmodell i aluminium eller titanium, i full størrelse, cirka 20 meter i diameter. Deretter ville jeg ha fylt det med helium, akkurat som Goodyear luftskipet du blimp. Nu, og kanskje ville ikke romskipet sett særlig ekte ut, men... Det første Stefanelli ville vite var om vi kunne teste bildene og hvilke laboratorier som kunne gjøre jobben. Jeg styret på fyren og tenkte at han anerike hva han spør om. Det utstyret som trengs til slike undersøkelser er ikke av den typen du kan gå ut og le for en dag eller to, fortalte Dilettoso. Bekjente i Hollywood hade tipset Stefanie om vitenskapsfolk som möjligen kunde vara till hjälp. Samtidigt gick han med Oprah och finna investorer till filmen. Han hade ett lönligt hopp om i det minsta att få finansiert de kostbara vitenskapliga undersökelserna av materialet som får det låg i mig i saken. Det var en mängd ting vi önskade att få brakt klarhet i, fortalte det lätt och så. Ettervärt klart det gick att finna folk som kunde fortälla med vad slags analyser som borde foretas. Problemet var att få någon till att gå in med jobben utan att det kostet en formu. Alla jag snackat med, får lant en massa pengar, vi snackar om titus en vis av dollar, där som de skulle påta sig uppgaven. Slike midlrådet vid rätt och slätt gick över. Stefanie Li måtte erkjenne at han befann sig i en vanskelig situation. Utan positiva testresultater var det närmast tur att finansiera resten av projektet. Och utan att få betalt ville icke vitenskapsmannen guide med kostbara undersökelser. Luften gick delvis ut av ballongen då jag fant ut hur mycket det ville kosta, inrammet Stefanie Li senare. Äldres. Vi lågs tvn så mindre och mindre till Stefanie Li, men till gengäld så de mer och mer till Jim Dilett och så. Den unge mannen var ivrig att gå vidare med mig i saken, och tillbed sig och hjälp intercept mer och få vitenskapsfolk intercept i projektet. Det skulle icke kosta all världen, hävdet han. Får folken i intercept-gruppen virket Dilett och så som en guttunge som hade stuckit av FRA-skolan. Han hade studerat vid flera forskarliga universiteter, men aldrig tagit någon avslutande examen. Först i trycket av Jim var att han hade en utpräget sang för detaljer, fortalt väl. Datamaskiner, elektronik och lydteknik, var hans fag. Av måten han snackat på, förstod jag att han hade god bred på teknisk utstyr, framför allt datateknik. Han kunde diskutera med all slags experter. Dilett och så var kort sagt mannen vid treente till den vidare efterforskningen. Efter en lång räcka UFO-observationer i området omkring Washington, DC i 1952 gade Nationala säkerhetsrådet CIA uppgav av UD om UFO-fenomenen var en trussel mot den nationala säkerhet. Ett CIA-memorandum som ger datorten. August. Fastslår AT så länge en räcka observationer fortsatt här och betraktar som oförklarliga, när man ser bort det för att inte planetara aspekter och främmande planeter, kräver fortsiktighetshänsyn AT objektet fortsatt att bevakas. Av hänsyn till eventuella panikreaktioner i befolkningen är det imidlertid svärt viktigt att icke media och publikum kommer under värme AT CIA har angas hjärtseg i denna typen arbete. Inflyttelserike personer i Washington krävet öjeblickelig handling, och CIA nedsatte en grupp bestående av fem främragande vitenskap som får åkomma till bunds i UFO-problemet, doktor. H.P. Robertson FRA Forsvarsdepartementet, doktor. Luis Alvarez, som 15 år senare mottog Nobelprisen i fysik, doktor. Samuel Goldsmith som hade arbetat samman med Remstein vid Brookhaven National Laboratories, doktor. Thornton Page som var vicedirektör vid John Hopkins Operations Research Office och doktor. Lloyd Berkner som också kom FRA Brookhaven National Laboratories, doktor. Aileen Hink, och astronomen som hade varit specialkonsulent för projekt Blue Book, deltog i utvalet i möte som associerat medlem. Han blev icke bet om att sätta sitt namn under den ändeliga rapporten. Gruppen som blev kallt Robertson-panelet, möttes i all hemlighet den 14 januari 1953. På det första mötet såg gruppen på två färgfilmer som var tatt henhållsvis i tre Montana, Utah och Great Falls, Montana. Flyvopenets blå bokstav Muntatedet var den bästa dokumentationen till stötte för teorien om att UFO-observationen hade förbindelse med besök i fyra extraterrestriella väsener. Mannens fotografiska laboratorium hade brukt över 1000 timmar på att analysera Tremonton-filmen. De hade konkluderat med att de 12 selvlysande objekten som flög i lös formation varken var fugler, ballonger, fly eller reflexer. Panelet var imidlertid overbevist om at filmteknikeren, en marine officer, hadde feilbedømt avstanden til å få henne og at det antageligvis ikke drevet seg om annet enn måker som reflekterte det sterke ørkenlyset. Panelet mente at objektene som var filmet ved ordet falls, var mulige jetfly som beviselig hadde vært i området kort tid i forveien. Mannen som hadde tatt filmen, insistet imidlertid på at han uten vanskeligheter så forskjell på jetfly og de to objektene han hadde filmet. Etter en detaljert gjennomgang av seks forskjellige saker konkludert Robertson panelet med at ingenting av det de hadde sett eller hørt representerte vetenskaplige funn av betydning. Det het videre at det store antallet meldinger var av tvilsom kvalitet. Eventuell efterforskning var å betrakte som rent resursslöseri. Panelet fastslog att långt de flesta observationer hade en rationell förklaring, och att de resterande sakerna höjst sannsynlig också kunde förklaras med hjälp av vetenskapliga metoder. En aeronautisk ingenjör som i fem månader hade varit flyvapenets projektansvarig i förbindelse med efterforskningen av UFO-observationen över Washington. Bringer Fet Robertson-panelet om de mest etterrettlige rapporterne fra blodbokarkivene. Han konkluderte med at besøket fra utenomjordiske vesene var den mest sannsynlige forklaringen på de gådefulle observasjonene. Men panelet avviste uten videre denne hypotesen, og kalte observasjonene dårlig underbyggede rapporter. Etter å ha sittet sammen i over 12 timer, trakk panelet følgende konklusjon. Vi er overbevist om at det ikke foreligger observasjoner som indikerer forekomsten av fenomener som kan settes i forbindelse med fremmede gjenstander med mulig fientlige hensikter. Vi er videre av den oppfatning at en fortsatt fokusering på meldinger om slike observasjoner representerer en trussel mot vår nasjonale sikkerhet. Panelet konkluderer med at dersom disse observasjonene blir gjort til mediesaker på samme måte som tilfellet i dag, resultatet at den amerikanske befolkningen lett kan bli et offer for mulig psykologisk krigføring. I denne situasjonen vil dyktig anvendt fientlig propaganda lett kunne forårsake hysteri og skape mistillit til etablerte autoriteter. Panelet anbefalte bland annat att de två viktigaste organisationerna som drev med UFO-efterforskning, Aerial Phenomena Research Organization, BRO, i Sturgeon Bay, Wisconsin, och Civilian Saucer Intelligence, CSI, i New York, ögonblickligen blev satt under övervakning. Begrundelsen var den möjliga negativa inflytelsen organisationer av denna typen kunde ha på opinionen dersom antalet UFO-observationer fortsatt att öka. Panelet anbefalte också att nationella säkerhetsorganer strax skulle sörja för avdramatisera innehållet i begreppet och identifiera flyvande objekter, och om möjligt finna en aura av mystik som omgärdade fenomenet. Till slut skisserar Robertson-panelet en strategi för att lära publikum att identifiera kända himmelligener, för på den måten nå dämpa tendenser till hysteri i befolkningen. Panelet önskar att knyta till sig psykologer, i tillägg till att engagera informationsfilmsällskaper, plus Walt Disney Productions. År efter att han satt i Robertson-panelet, skrev Goldsmith i ett brev till David Michael Jacobs, författare av avhandlingen till Controversy over Unidentified Flying Objects in America, 1896-1973, den stora amerikanska UFO-kontroversen 1896-1973, att den tid och de krafter som blev brukt på det problemet, var totalt bortkastet, och att dessa fenomen snarare var en sak för psykiatrare än för fysikare. För Goldsmith framstår teorin om extraterritoriala väsener som lika truende och farlig för vår sköra samfundsstruktur som stoffmissbruk och sinnssjukdom. Doktor Hink, flyvapenets specialrådgiver tillknyttet Blue Book-projektet, som med tiden utviklet sig för skeptiker till en ledande kapacitet på att identifiera flyvande objekter, erklärte sig och enige panelets konklusioner. Han var speciellt upprört över att AT-experterna hade brukt färger knappe dagar på och av för i ett fenomen han hade brukt över färger år på åstudare. Jo mer han beskäftiget sig med UFO-fenomenet, jo usikrare blev han. För det lätt att bli med i gruppen som prövde att komma till bunds i Meijer-saken, hade Wendell Stevens tagit kontakt med en fysiker i San Diego, Neil Davis. Han var medägare i Design Technology, ett fotooptiskt laboratorium som arbetade för generaldynamik såg den amerikanska marinen. Själv om Davis varken hade ekonomi eller utstyr till att utföra de samma avancerade datasystem som de statsstöttade laboratorierna, kunde han med hjälp av enkla medel fastslå hurvitt en räcke förfalskningstekniker kunde ha värt benet i förbindelse med mejlfotografierna. Davis sa sig villig till att undersöka ett 8x12 cm-färgfotografi. Han understreket att konklusionen måtte betraktas som förlöplig. En grundlig vetenskaplig analys var avhängig av att man gransket originalnegativet. Stevens kunde på sin side icke garantera att det negativet han överlåt Davis var originalexponeringen. Fotografiet Stevens önsket att få analysert. Visst i ett romskip som svävat cirka 50 meter över baken lika ved två stora tömmerstabler. Smaragd grönt gräs och en mörkegrö horisontlinje, blå himmel och disiga åser i döfjena fyllt i resten av bildet. Davis undersökte först fotografiet under mikroskop för att sammanligna skarpheten i det flyvande objektet med skarpheten i resten av bildet. Det var ingen märkbar forskeller i bildledskarpheten, skrev han i rapporten han utarbetat. Han fortsatte att ärätte bildet i Garnier, laget färge separerte sortvitt negativer och skannät i sig med mikrodensitometer för att undersöka om fotografiet hade samma täthet över hela bildledflaten. Analys av skyggrutning och höjlys bekräftar att objekt och bakgrund sannsynligtvis ser fotografert under samma lysförhåll. Undersökelsen avslörte ingenting som var ägnat till oss och tvil om fotografiets äkthet. Efter att ha avslutat undersökelsen, skrev han, det blev icke funnet något som indikerar att objektet på bildet är något annat än en stor enstans som är fotograferat ett stycke under kameret. Davis undersökelser uppmuntrat Stevens, men Elders var främdeles skeptisk och glad en dämper på entusiasmen hans. Han vedgick lite motvillig att hittill hade ingenting visat att det var något med fotografierna, men insistade på att det var nödvändigt att gå vidare med undersökelserna. Han minnet också Stevens om att en metallurg vid Arizona universitetet var överbevist om att Meijers metallpröve var en enkel stöpemetallslegering, av samma type som blev brukt bland annat i tinsoldater. Tom väl insistade på att de skulle skaffa till vi mer information för Asvets för de gick vidare med undersökelserna. Det var främdeles ingen av dem som hade stått med bilden i hånden där Meijer hade tatt fotografierna, och sammanhållt bild och landskap. Vedo forreta en slik nytid sammanläggning, vilken kanske kunde avduka vårdan Meijer hade regerat till scenen, därsom det stämt att han var en blöfmaker. Välänskigt också se Meijers gård och de närmaste omgivelserna med egna öjne. Kanske ville han lägga mycket till ting de andra hade översett. Han var trås alltså av en förhänvärande FBI-agent. 8-8. Tom välteente stadig med beundring tillbaka på farens arbete med många vanskeliga FBI-saker. Efterforskning har alltid intresserat mig. Nettopp det att finna ut vad som skjuler sig bak fasaden, fort allt väl. Jag husker till det ligget på saker som min far arbetet med hur det visste sig att det verkligheten var svärt annorledes än vad en först fick intryck av. Detta efterforskningar bydet fascinerte mig. Väl var 10 år yngre än Li Elders, 1,80 meter hög, med brunt skogbart. Han var uppdratt av jesuitpräster, och det präget hela hans värmåde. Mens Elders var livlig, charmerande och temperamentsfull, var välanmält, välartikulärt och behärskat. De två männenes forskenliga temperament gjorde att de utfyllt av varandra svärt gott. Tom väl var den eneste i gruppen som ännu icke hade varit i Schweiz och besökt Meijer. Välkjente Li Elders godtag hade också truffet Wendeles Tevens genom han. Han hade stor respekt för bägge to, men foretrakk å reise til Svedsel for å gjøre seg opp en mening om eiersaken. Hannibal-konferansen i Phoenix hade varit ett internationellt arrangement där representanter för forskjellige statliga institutioner, bankvesen och flere lands militärvesen hade deltagit. Tom velknyttet flere kontakter på konferensen, og en engelskkunde hadde allerede gitt Intercept et større oppdrag. Elders og vel gikk løs på oppgaven, men tankene på Meyer-saken gjorde at de ikke helt klarte å konsentrere seg om jobben. Etter hvert rappret vel ned foredragsvirksomheten i forbindelse med forskjellige klubblunsjer, og firmaet tilbød ikke lenger sine tjenester gjennom private kontakter. Vi utførte fremdeles en masse arbeid for Intercept, mens Steve jobbet på sin side fulltid med Meyer-saken, fortalte vel. Til slut kom vi til et punkt hvor vi var nødt til å velge mellom å jobbe med Intercept eller å prøve å løse den sveitsiske gåten. I slutten av juli fikk Intercept oppdraget fra en stor finansinstitusjon utenfor London, som ønsket at amerikanerne skulle sjekke telefonnettet. Finansinstitusjonen hadde en ubehagelig mistanke om at en konkurrent tappet telefonnettet deres. Elders og vel satte av to uker til oppdraget på sin ettervertromslige Intercept-plan og Bas TV-en som å møte dem i Sveits etter at de hadde avsluttet oppdraget i London. Det var varmt og dørt i fjellene sørøst for Syri, og omsider skulle de få sjanse til å besøke de stedene hvor Meyer hadde tatt bildene. Elders og vel fløy til London, og etter noen dagers hardt arbeid hadde Intercept løst klientens problem. De satte seg på toget til Syri hos TV-en skulle møte dem. Med over en uke til rådighet kunne de gå med i spekkenskapen nærmere etter i sømmen. De kunne besøke påståtte landingsplasser og prøve ut diverse teorier. Vel regnet med at de ville komme hjem med svar på gåten. Og at Meyer snart ville være avslørt. Men etter hvert endret han oppfatning. Han holdt det nå som svært usannsynlig at Edvard Meyer hadde kokt sammen historien på egen hånd, for ikke å snakke om at han skulle ha fabrikket bevismaterialet selv. Uten utdannelse, uten medhjelpere og uten særlige ressurser, låt det seg simpelt enn ikke gjøre. Det var faktisk lettere å tro at deler av Meyers historie var sann. Konkludert og vel. Men fremdeles var det ting som ikke stemte, som rett og slett var for usannsynlige, og fotoanalysen hadde ennå ikke gitt noen definitive svar på gåten Edvard Meyer. Det syntes klart at bevismaterialet måtte bli en stand for adskillig flere undersøkelser for amerikanerne med sikkerhet kunne fastslå at Meyers påstander i det minste delvis holdt vann. Stevens møtte sine to kolleger som avtalt på togstasjonen i Suri. De kjørte gjennom vintertur til den lille landet Spiggen Dusnang. Her tok de inn på gasthåsbruken hva Arse og Li Elders hadde bodd våren før. Det var et tretasjers pensjonat med grønne vindueslemmer og ildrøde geranier utenfor vinduene. De hadde ikke sovet stort på nattoget til Suri, men Elders og vel insistet på å fortsette videre til Meyer umiddelbart. Vel satt i baksettet i bilen og grublet på hva han skulle kikke etter på Ufolandins plassene. Det var viktig å være oppmerksom på slike ting som ikke umiddelbart falt den i øynene, det visste han. Jeg var like mye ute etter å danne meg et generelt inntrykk som jeg var på jakt etter fakta, fortalte han. Fremdeles var Meyers gård flittig besøkt av ungdom. De slo opp teltene sine på den store gressletten nede ved andedammen. Det var midsommer, været var varmt og antallet kamper hadde økt. Også mange voksne godtoppe i årene var innom. Vertinnen på det lokale gjestgiveriet fortalte at omtrent en fjerdedel av gjestene som bodde hos henne, hadde kommet til Landesbygden for å besøke Meyer. Det er hovedsakelig tyskere, men også franskmenn, østerrikere, amerikanere, hollendere og svensker innom, sa hun. Edvard Meyer tok emot dem på trappen utenfor huset. Da de håndhilste, granskjett hon velmannen nøye. Alt han så var en jordnær mann som tydeligvis ønsket å leve et enkelt liv. Vi la strax märke till att Hema Erike hade bråast med och fortelle dem om sina angivliga möter med romväsnene. Han var hövlig och förekommende, men välfällt att han det samtidigt icke betydde något särskilt för ham förhållande till att de hade rest helt ifra USA för att träffa ham. Han uppdaget snart att denne hållningen präget alla på gården. Inte att folk ville fortelle mig en massa halleluja-historier, eller motsatt. Att det var något de prövde att skjule. Men istället var det som om vi icke existerte för dem. De svarte på alla spörsmål ene våre, men spurte oss icke en eneste gang om hurför vi var kommet. Det var mycket välvillig spör mig om, men han insåg raskt att det svar ene han sökte snarare var att finna hos Vitmer och Giterien gett omkring kontaktstädene. Mig själv kände först och främst som ett samlande element i den märkeliga historien. Han var icke en man stilte spörsmål till, men en man stilte spörsmål om. Väl var mer uppsatt på undersöka landingsstedene och att snacka med svetsiska meteorologer än att pröva att få något förnuftig ut av den enarmede mannen. Det var meningen att pröva att finna ut nöjaktig hur Meyer hade tagit bildene. Därefter kunde väl gå in med målinger, registrering av avstander, höjder, tränes omkrets, tillåg med länden på gräset. Det var slike detaljer vi var ute efter och kartlägge på kontaktstädene, fort allt väl. I löpet av den samma eftermiddagen och de påföljande dagen besökte gruppen Faye kontaktstäder samman med Meyer. Allerede på ven upp till disse städene uppdaget väl svackhet ved flär av hypotesen de hade formulärt jämme i Phoenix, någon av städene låg i bratteskrämter, sovit fremkommelige med bil om sommeren. Det var ett faktum att det många av bildene till mig var tatt på ettervintern eller tidlig på våren, mens det fortsatt låsne på baken och telelösningen hade förvand lätt vägene till Görme Hull. Teorien i våre begynte ettervärt åslå spräcker, fort allt väl. De hade icke värt länge på det första stedet för väl uppdaget en annan svackhet ved en av de många detaljen och han hade kallt indiser. Ett indicium var vanligvis en liten detalj som på en eller annan måde stöttet Meyers historia. Hvorfor seg var disse detaljene icke så viktige, men sett i sammanhang bidrog de till at en mørkelig historie ble enda mørkeligere. I gang de var på et av kontaktstedene ble vel overrasket over at det icke gikk lang tid før det dukket opp landsbyboere som ville vite hvem de var, hva de drev med og hvorfor de var der. Någon gånger stilte folk seg bara upp och glant upp amerikanerna. Ett av kontaktstudierna som väl var överbevist om låg långt ut ödemarken, befann sig vid närmare ettersyn icke så långt efter en gård. Vi var överbevist om att de flesta städerna lås avsides till att vi och först turet kunde drive våra undersökelser. Likeledes trodde vi det var möjligt att nå UB-märket fram till städen där Meyer påstod att romskipen FRA-pläderna hade landet. Denna hypotesen måtte vi raskt förkasta. Väl fick tak i väroversikter FRA-perioden då bilden blev tatt och sammanhållt i sig med de forskenlige fotografierna. Slik kunde han kontrollera om det faktiskt hade varit översöt här, f.x. den 8 august 1975. Selv om han icke uppdaget överensstämmelse mellan de meteorologiskeöversiktene och bildene, uppdaget han raskt att TV-rapportene tilldels kunde vara villedende. De flesta kontaktstedene låg vid foten av fjället hvor været kunde skifte svärt raskt. Efter själv en dag och ha upplevts lika plutselige värförändringar, blev väl svärt forundret då han hörte att TV-värmeldingen hade mält bra vär i området i samma tidsrom. De plutselige värförändringen i området var ett tankekors, sa han. Särlig i området omkring Hasenborg kunde väret skifte fort, efra nydelig solskin till översköt, tåke, regn och våldsamma vindkast, allt bara i löpet av en time. Det upplevdes nästan som å upphållde sig i tre eller fyra forskenlige klimazoner, och det samtidigt. Detta är icke når man uppdager bara ved å besöka UFO-landingsplatsen någon få minuter. Man må være där en stund for å skjønne hur labil værforholdene kan være i detta området. Vi måtte motvilje erkjenne at så skiftende vær icke akkurat legger forholdene til rett for trikkfotografering. Velbestemte seg for å ta en nærmere titt på skrenten baktrett som er med på et av Meyers bilder fra Hasen Bol. Han hadde formulert forskjellige teorier om hvordan Meyer kunne arrangert bilden av romskipene ser ut som de befinner seg nesten inne i grenene på det høyetret. En solfylt ettermiddag klatret amerikanene opp den bratte, smalesten. Baktrett stopp til skrenten bratt nedover. Trett lå omlag 50 meter fra det stedet hvor Meyer hadde tatt bildet.